A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, gick upp tidigt på morgonen, gjorde Vicky igår här, satt sig bilen vid 5, var helt yr i mössan, åkte till Karlstad, checkade in här på Elitehotell i Karlstad. Väldigt trevligt här förresten, jag har fått låna Sven Engvalls svite några gånger också, det är helt grymt här. Och prata med Rickard Wallin, vad kul!
Ja, kul att få vara här. Ja. Kul att du kommer till solstan.
Inte speciellt soligt idag. Inte än, det är ju inte klart, det är bara morgon än. Är det mycket sol i Karlstad?
Vi som bor här vill hävda det i alla fall. Och brukar ligga rätt så högt upp i den där solligan. Men just nu, gråa januari, så känns det som det inte finns någon sol. Så får hoppas han dyker upp igen till våren.
Hela Sverige liksom verkar osol. Luleå brukar mycket sol, vilket jag tycker verkar helt obegripligt. Men så är det tydligen. Varför vill jag träffa dig då? Det är ju grymt intressant måste jag säga. 17 säsonger på elitnivå, massor med meriter, 5 säsonger utomlands, 3 kronor, medaljer i VM och 4 SM-guld i La Chore. Och vill man titta på, brukar säga så, Rickards meriter kan man gå in på Elite Prospect och Wikipedia och så vidare. Men för det är grymt imponerande. Men jag vill gärna prata om hela din karriär och titta lite grann på hur man bryter in i den högsta serien. Och sen framförallt hur man åldras med värdighet. Frågan till dig i början här bara. Att kunna åldras med värdighet i den här miljön. Är det viktigt?
Jätteviktigt. Jag tycker att överhuvudtaget att förtjäna sina lagkamraters respekt. Det är väl det som man vill göra när man är med i ett lag. Och Få vara en del av ett lag, det är det bästa jag vet i alla fall. Det har liksom varit hela mitt vuxna liv och egentligen så länge jag kan komma ihåg att vara med i ett lag. Det är det som är härligt, så jag gör fortfarande allt jag kan för att bidra till mitt lag och min grupp, som de man lever tillsammans med nästan mer än sin egen familj.
Mm. Vi kommer in på massa punkter om ledarskap och såna saker, men jag tror inte alla har koll på det. Hade inte jag i alla fall liksom lite grann varit född juniorhockey. Jag kan inte dra en liten bakgrund. Vem det är och var det kommer ifrån?
Ja, vem är jag? Jag är född i Stockholm. Som de flesta brukar se på födelsedatum när man kollar upp mig och tror att jag är från Stockholm.
Ja,
vilket jag ju då delvis är. Och mina föräldrar och jag bodde i Husby när jag växte upp, som då var nytt. Men det är väl inget man flaggar med kanske i dagens eller framförallt i fjolårets lilla kaos som var där. Men jag bodde i Husby och vi var väldigt lyckliga där. Sen fick pappa jobb i Västerås när jag var 3 och min lillebror kom. Så vi flyttade till Västerås och där växte jag upp och fick hela min idrottsliga liksom utbildning med hockey, fotboll, tennis, lite innebandy. Och ja, gick igenom Västerås IK och samtliga skridskoskola, hockeyskola, pojklag ända upp till A-juniorer. Och drömde om att få spela i Rocklundahallen för VIK Hockey där när de var som bäst på 90-talet. Och sprang runt med mitt lilla klippkort som juniorerna fick, eller pojklagen fick där, och kolla in alla elitseriestjärnorna som var där. Och då skulle man ju bara spela i Rocklunda, det var det som hände. Sen fick det en liten twist när jag fick chansen att komma till Färjestad som junior. Och
hur gick det till? Vem var det som ringde från Färjestad? Vem var det som tog kontakt?
Det var väl mer eller mindre jag och en kille till som heter Johan Lilja som också var med i pojkjuniorlandslagen lite grann, som var mycket duktigare än mig. Han var från Köping och kom till vårt pojklag sista året i Västerås då. Så vi spelade ihop där ett par år och blev bra kompisar. Och sen hade hans pappa en kontakt här i Karlstad, en kille som heter Janne Westberg som spelade här i A-laget och även jobbade på kansliet ett tag, som tyvärr har gått bort för några år sedan. Men han ringde väl egentligen och frågade om vi kunde få komma och provspela. Och Harald Lyckner som var juniorcoach kollade väl upp oss lite grann. Och min uppfattning är att jag kom här lite grann på köpet för de ville ha Johan. Och det är väl det bästa som har hänt min karriär, men det bästa som har hänt mitt liv. Jag menar, jag bor här och har min familj här och även mina föräldrar har flyttat hit. Så nu menar jag värmlänning, mer än vad jag är västmanlänning. Så kan livet bli.
Hade du på något sätt den känslan efter en stund det var här att Karlstad, ja, men här kan jag tänka mig att bo för resten av livet, eller var det något som växte fram efter något år, eller hur var det?
Jag vet inte om man tänker så när man är 16-17 att här ska jag bo resten av mitt liv. Jag kan inte minnas det, men jag vet att jag trivdes så himla bra när jag kom hit och kände mig sedd och uppskattad. Jag menar, man gick här i korridorerna i hallen här så kom ju Håkan Lob och Thomas Rundqvist och de här som man liksom haft hockeybilder på och sa hej till en och såg en och liksom bara bekräftade att man fanns. Och den... Lite grann tyvärr tycker jag att den mentaliteten inte fanns i Västerås, utan det var mer så att ja, alla lag höll sig för sig själva och man fick inte riktigt den kontakten med A-laget som junior som man fick i Färjestad. Det var ju mina känslor i alla fall.
Det var mycket importer och grejer, ja, i Västerås på den tiden.
Det var lite struligt generellt sett i Västerås, men jag kände mig väldigt välkommen här och den här lilla familjära stämningen som man... pratar om med Färjestad, både på gott och ont, beroende på vem som säger det. Den passade mig i alla fall väldigt bra. Blev oerhört väl omhändertagen av framförallt Harald Lyckner här som tränare, som egentligen fick mig att tro på mig själv som spelare för första gången någonsin. Jag alltid älskat hockey och kriget så där, men inte känt liksom att man har fått den där kanske pushen att fan, du är duktig, du kan fixa det här. Och det kände jag när jag kom hit. Och på det sättet så trivs man ju väldigt bra också. Det var ju hockey som var mitt liv då.
Uppmärksamhet.
Ja.
Man får bekräftelse för någonting. I det där juniorlaget som spelar här, var det några fler spelare som tog sig vidare från det juniorlaget som du lirade i?
Ja, det var det faktiskt. Vi hade Christian Berglund som fanns här, som tror jag också pushade lite grann för att vi skulle komma hit. Jag kände Christian lite grann från regionslag och så här. Han var ju lika energisk då, eller mer energisk då, som han är nu. Och så fanns Jonas Frögren här. Fredrik Eriksson, målvakten som har gett sig. Vi vann faktiskt JSM mitt andra år här och då hade vi hade även Micke Holmqvist som är Djurgården som kom ner och spelade, som var med i A-laget. Jonas Elofsson var här och ja, vi hade ett riktigt, riktigt bra juniorlag senaste gången som Färjestad vann JSM, tror jag faktiskt. Så det var en häftig upplevelse också.
Ju äldre man blir så tycker man att de där sakerna i alla fall reflekterar man själv på när man går tillbaka till junioråren. Varför lyckades jag? Varför lyckades inte han? Och hur såg det ut? Och de här små marginalerna som gör att någon tar steget fram och någon tar steget bak på något sätt. Det är häftigt. Micke Holmqvist, han hade ju Djurgården när han gick hit och han... Jag lovade att han skulle få vara en av fyra centrum, men han trodde inte på mig, så han gick till Färjestad istället. Sen gick han till TP Estrum, inte helt fel. Förebilder som spelare, var det liksom, vem har du tittat på genom åren?
Ja, alltså det, i Västerås fanns ju Patrik Julin och några av de här killarna som var lite yngre och kom upp som man följde. Mischa Tvarutinov som var den ryska spelaren där, det var många som gillade. Men det var kanske mer att man, inte att man försökte efterlikna sitt spel efter dem, utan mer att man såg upp till dem som spelare. Flygis Sjöberg var också en sån där...
Flygis?
Häftig kille som man gärna såg upp till. Men som spelare annars är såklart min generation var ju Peter Forsberg. När han kom upp, det var ju han som var facit på hur man skulle spela. Så är det inte någon som klarar av att efterlikna honom, men han var ju duktig. Sen jag kom hit så blev det ju Jörgen Jönsson naturligtvis, både som hur man uppträder och hur som man spelar, att man har försökt titta på honom väldigt mycket.
Tittar man på din karriär så är det ju, det står ju bit ihop faser lite överallt. Du var 3 år i Minnesota snedsträck just den där. Det är en rätt lång period ändå att fightas upp och ner. Alltså tankarna kring det, jag stannade så pass länge. Jag vet att det var en lockout-säsong, men det är ändå ett rejält försök. Hur resonerar du där?
Jag hade 2-årskontrakt som jag... sa det första året så vann vi och vi var väl några stycken då som trodde att vi skulle få chansen lite grann från start i NHL året efter. Vilket var lite brukligt då, att de som gick länge, när man tittar på i de andra lagen som hade vunnit, att det var många som hade tagit steget upp, men det var ingen av oss som riktigt tog det där steget. Det var en lång säsong, kanske lite grann vi trodde att det skulle gå lättare än vad det gjorde, och Minnesota överpresterade ganska mycket under de åren i NHL och gjorde det fantastiskt bra med den kanske ganska begränsade spelartruppen som de hade, så det var svårt att slå sig in där också. Alla NHL-proffs är bra hockeyspelare oavsett vad man ser. Det förstår man inte riktigt hemma att de som ser lite halvrackiga ut när man ser på TV, det är riktigt skickliga hockeyspelare som är duktiga och svåra att spela mot.
Men det är många svenskar ändå, tycker jag, som på något vis ger upp efter halva säsongerna. Ja. Ni har ett gäng i Färjestad, det finns som kommer hem för man tycker att det lutar emot. Jag menar, tankar som hade ändå, du bet ihop och körde
jag
tre
år. Jag bet ihop och körde egentligen hela det året efter var ju en kamp där med att hålla motivationen upp. Och det gick lite sämre både för laget och för mig. Men i slutet av året där så fick jag komma upp och då blev det en boost. Så det var väl egentligen min bästa spurt i NHL. Jag fick spela de sista 15 matcherna och gjorde det riktigt bra då. Så då var man ju lite grann så här, fick blodad tand igen och när de ville att jag skulle komma tillbaka och spela under lockouten där som blev året efter, så hade jag väl helst varit hemma och spelat i allt det här roliga elitserien som var, man läste om på tidningar och hörde om, men de ville att jag skulle åka tillbaka, så då blev det så och jag bet ihop och körde hela det året till slut, trots att det inte var något enbart med glatt humör under hela året där. Men efter det så var jag färdig tyvärr. Jag åkte över på träningslägret och tänkte att nu är det lite make or break och blev bortplockad ganska tidigt. Jag tror i efterhand att de testade mig då om vi tar bort han, nu åker han hem. Och det gjorde jag då. Och det kan jag ångra lite grann i efterhand. Men å andra sidan så var jag färdig då.
Och så inför den fjärde säsongen?
Ja, inför den fjärde säsongen så gjorde jag träningslägret. Och när jag inte kom med då ringde Färjestad och eller jag ringde Färjestad och frågade om jag fick komma hem. Jag behövde göra en omstart och mentalt. Jag var inte redo för att åka ner en fjärde gång där och göra den resan. Men jag tror att om jag hade, eller tror, jag är nyfiken på vad som hade hänt om jag hade gjort det. Det kan jag ångra, men som sagt, man gör det bästa utav de förutsättningarna man har just då. Jag ville bara hem och spela och känna mig uppskattad och det vart en bra säsong till slut ändå.
Du som är så pass etablerad och sett så många spelare och spelar med många spelare också, vad är det för känsla av, alltså, när borde en spelare åka och ta chansen i Nordamerika, känner man?
Det är också jätteindividuellt. Man kan inte sätta ett liksom datum på eller hur man ska ha gjort och presterat.
Vad ska man ha i bagaget, tycker du?
Man måste antingen att man är redo att konkurrera med en NHL-plats direkt, och då ska man väl helst ha gjort några landskamper och gjort bra ifrån sig i SHL och känna att man är redo att spela på en högre nivå än vad SHL är. Eller att man åker över och ser det som en liten utbildning, typ Niklas Kronvall som jag läste om häromdagen, och vi kom över ganska i samma sväng där, och min SHL-karriär hade ju varit lite bättre än vad Niklas hade varit när han åkte över, men han åkte över på ett liksom utbildningsprogram och han köpte det med hull och hår och gjorde sina år där och jobbade sig upp den vägen. Det är det andra alternativet, och det tror jag man måste vara beredd att lägga ett par år där borta då och känna att man liksom verkligen lär sig och blir ett proffs och lär sig vad klubben vill ha av en där borta och inte tror att man kommer få någon gratis chans in. Det får man inte, hur mycket än man får löfterna om det innan man skriver på. Så när du väl har skrivit på så är du en vara som alla andra. Det tror jag de flesta svenskar som kommer dit blir lite förvånade över, att de bossarna som är så trevliga mot en innan man skriver på, det är ett annat ljud i skällan när man kommer över.
Ska presteras och levereras.
Absolut, precis som alla andra. Det är 50 killar som har kontrakt och det är de 20 bästa som spelar.
Du, humör. Humör snedstreck tävla. Återigen då, 4 SM-guld, Calder Cup, VM, silver och brons och så vidare. Men jag, ibland, du tappar humöret ibland, blir jävligt arg. När tappar du humöret, hur tänker du då? Är det någonting du kan kontrollera, alla de här sakerna? Vad känner du kring det?
Ja, humör, det har jag väl inte sett som något negativt när det gäller hockey. Man behöver en viss aggressivitet och man behöver vara lite smågrin. I alla fall behöver jag det. Det som jag var inne på med de här grejerna som hände när jag var yngre, det var mest att jag var dum. Sen att man är lite tjurig och vill tävla och vill vinna. Där är en fin linje, alltså jättefin linje som man hela tiden måste försöka kontrollera och komma så nära som möjligt och helst lite över. Så det är väl att jag kan kontrollera, det tror jag att jag kan nu mera, men det händer att det går åt fel håll fortfarande, tack och lov. Annars ska jag nog ta och hänga in skridskorna i garaget direkt. Men ja, jag har ju, det händer något med mig när det är tävling och när det är hockey. Alltså jag spelar inte sällskapsspel hemma till exempel, om jag kan undvika det. Jag vill vinna i allt. Det får inte hända att man förlorar. Och jag har inte varit den mest talangfulla alltid. Jag har en bra talang, men det har funnits de som varit bättre alltid, har jag upplevt det. Och jag har behövt liksom varit lite småtjurig och tagit till de medel jag kan för att vinna.
Superspännande tycker jag. Jag menar, jag vet att jag själv har liksom på någon hatkärlek mot Färjestad, men det är för att man är så extremt imponerad över att man kan hålla sig på topp över så många decennier och vinna så mycket. Och då blir det ju liksom, är det någon man vill slå och har velat slå, så har det varit Färjestad hela tiden, varje kväll. Du kom in och du kanske inte tyckte att du själv hade världens bästa självförtroende, och sen växer du in i A-laget och du tar massor med steg. När känner du att du har någon typ av ledarskap i det? När märker du att du är en ledartyp? Har du varit det från början i skolan? Eller när?
Nej, jag var väldigt blyg. Jag var väl den killen egentligen som sa skämtet till bänkgrannen och lät han säga det. Och sen så skrattade alla andra och jag visste att det var jag som hade sagt lite grann det där. En tyst kille som liksom försökte passa in i laget. Så såg jag nog på mig själv när jag växte upp. Och även de första åren också. Att jag var väl ingen som, tror jag, tog så där fruktansvärt mycket plats, utan det var väl jag och Christian som kom upp samtidigt, så var det han som tog plats och såg till att vi yngre fanns och jag hakade på där så gott jag kunde. Men jag tror att första gången som jag kände själv att jag kunde påverka och vara med lite och dra, tror jag var 2006, när jag kom hem från AHL. Vi hade ett jättebra lag och en kämpig säsong där med också en tränare, Leif Strömberg, som fick lämna under säsongen, och vi fick det inte att funka, det var jobbigt. Men under den säsongen, under det slutspelet, så kände jag lite grann att fan, jag tror killarna lyssnade lite grann på mig också. Mm.
Varför tror du med det?
Det vet jag inte. Förmodligen så hade jag väl lärt mig lite grann längs vägen där och kände att jag ville verkligen vara med och prestera, och jag kände att jag hade lite grann det mandatet och
hur känns det när man kommer hem och man känner att man har fyllt på med erfarenheter och var uppe i NHL och haft både framgång och motgång? Då lämnar man ett SM-guld och så på något vis får man borta i 3 år, och så plötsligt vågar man ställa sig upp och säga någonting i omklädningsrum, och så märker man att folk tar rygg på en. Det måste ju ändå vara en...
Ja, det var tacksamt alltså, att känna att man kunde påverka på det sättet också. Jag har väl alltid haft kanske en massa tankar och sådär om hur man ska vara och hur man ska spela sådär. Så det växte väl bara fram helt enkelt, tror jag. Sen kanske det är mer min känsla än att det verkligen var så. Men jag kände ändå att jag vågade ta lite mer plats i omklädningsrummet och lite mer plats i gruppen där. Och sen så fick vi ett jäkla bra slut på den säsongen också med en fantastisk vändning i säsongen som ledde fram till ett guld också. Efter det fick jag tyvärr inte plats att vara kvar i Färjestad, utan jag var nere i Schweiz och spelade.
Men vad hände då? Det förstod inte riktigt jag heller.
Egentligen så förstår jag väl kanske inte själv heller vad som hände, men jag kom ju hem då efter träningslägret i NHL och fick ett årskontrakt där. Och sen värvade de hem Andreas Johansson som var klar efter säsongen, och många av de äldre killarna satt på långa kontrakt och dyra kontrakt. Det var fullt helt enkelt. Så det var inte så här att du får inte vara kvar. Men vi kände väl egentligen att dels med speltid och dels med kontrakt där, att det kanske inte funkar just nu då. Och jag är skitbesviken och lite ledsen då att jag inte fick vara kvar. Men det blev också bra att jag fick komma ner till Schweiz och ta jättemycket ansvar där nere och spela
i Lugano. Ja,
nej, det var det inte. Jag trivdes oerhört bra och det gick bra för mig också. Där blev det också så här att de andra killarna förväntade sig att jag skulle vara lite grann av en ledare som importerna är där, och inte minst spelmässigt. Så första veckan man var där kändes det som att fan, jag kommer inte platsa i det här gänget. Jäklar vad duktig alla är. Och sen blev det match, då satte sig alla schweizarna ner på bänken och liksom nästan knuffade fram oss andra. Fixar det här nu. Lite hårdraget kanske, men så kändes det. Och det var också nyttigt att få det ansvaret, att nu ska du vara den som levererar. Så de två säsongerna tror jag att jag klev fram lite grann som ledare också i laget.
Ledarskap då för dig, vad är ett bra ledarskap tycker du? Vad kan man förvänta sig av en kapten?
Ja, det är väl det här att liksom föregå med gott exempel så mycket man kan, och det behöver inte vara att göra alla sakerna rätt. Jag menar, det är mycket, många som har synpunkter på hur en kapten ska vara.
Enligt dig?
Enligt mig så är det någon som gör allt för att vinna och försöker se till så att lagkamraterna kan lita på en.
Vad är att göra allt för att vinna då för dig?
Ja, det är inget, det är inte svart eller vitt, men det är att försöka se till så att alla gör allt för laget till att börja med. Det är en enkel sak att säga, men det är alltid lite så små saker.
Ställer du krav på dem du lirar med på något sätt? Även om du har en sämre dag, Rickard, kan du vara tuff, alltså skilja på person och prestation, men ändå ligga på dina lagkamrater?
Försöker alltid vara. Det är också jättesvårt. Man kanske inte är så bra som man tycker på det. I alla fall inte jag. Det var så svårt i början. De första åren som jag var kapten så fick jag ta över efter Jörgen, och när han var skadad ett tag var han fortfarande kvar i laget. Så jag upplevde inte som att det har varit så att någon har kommit in och förväntat sig att jag ska fixa allting, utan liksom en kollektiv grej fortfarande. Så det har inte varit så dramatiskt med att just kaptenen ska vara den som gör allting. Jag har blivit med på senare år, tror jag, att det har blivit som ett spotlight på att kaptenen ska skicka rätt signaler. Och jag tror inte ens jag reflekterar över vem som var kapten här de första åren när jag spelade, utan det var en lite mer statussymbol då, den som skötte snacken med domarna, och det var rätt så självklart att alla var med och bidrog. Så jag såg det nog inte som så dramatiskt som det kanske har blivit spotlight på de sista åren, och inte minst i samband med att jag lämnade över C1 förra året där.
Vi kommer till det, för det tycker jag är, alltså, det är ingenting att snacka om, Rickard, att du är en av de absolut färgstarkaste spelarna och har varit i många, många år i SHL och snedsträck elitserien, och jag menar kapten för Färjestad som är så tungt, och, alltså, hur gick det till när man slussade in dig till att bli kapten efter Jörgen Jönsson? Fick du att nästa år när Jörgen slutade skulle du bli kapten, eller hur gick den processen till? Hur såg det ut?
Nej, så gick det inte till, utan det började, tror jag, näst sista året Jörgen spelade, så var han skadad. Och Tommy Samuelsson, som var tränare då och nu, sa till mig att jag funderar på att flytta över se till din tröja och låta Jörgen liksom spela när han kan, så att det inte blir en belastning för honom eller för laget. Och då var jag lite sådär, oj då, ja, det är klart att det vore kul sådär. Men, och sen så, om jag minns rätt, så bara snackade jag och Jörgen ihop oss om att blir det här bra för dig? Och, ja, visst. Och sen körde vi. Jag minns första matchen, jag var skitnervös när jag hade sett det, tröjan. Det kändes som att det var något som brände nästan där. Så det var nog mer, som sagt, den statussymbolen än att de förväntade sig att jag skulle göra något annorlunda, som var lite svår att hantera först. Men det var ganska snabbt normalt ändå. Sen bytte vi tillbaks året efter när Jörgen var fräsch. Och sen gick han återigen sönder året efter där, och om jag minns rätt så gjorde vi samma process då. Då var det ju väl tal om att Jörgen skulle sluta ett tag, och jag tror han visste inte själv om han skulle fortsätta. Och då körde vi på samma sätt ut där, och de kvällarna Jörgen var med så gjorde han sin grej precis som vanligt, och jag gjorde min grej. Så det blev ingen belastning för någon av oss som jag upplever, utan vi hjälptes väl åt som vanligt då. Sen fanns de här återigen Thomas Rodin, Matte Johansson och de killarna, som Peter Nordström inte minst, som alltid sa vad de tyckte och gjorde det de gjorde, så det blev inte så dramatiskt för mig i alla fall. Och sen när Jörgen la av så flyttade jag över till Toronto.
Det var det jag tänkte komma, det var liksom på något sätt, det var två kaptener som försvann.
Ja, och det blev väl inte riktigt som någon hade hoppats. Det blev jag var tvungen att ta den chansen, kände jag, men för Färjestad var det kanske inte det bästa, och inte minst för var det tufft för Sanne Lindström som fick komma in och hantera alla de förväntningarna när det försvann så otroligt mycket folk som hade haft stora roller i laget då. Men ja, sen när jag kom tillbaka så hade han gjort det väldigt bra. Så då vet jag inte hur de tänkte, utan de frågade väl. Det kändes som att det var i samförstånd ändå att jag skulle få vara kapten när jag kom tillbaka, så Sanny tyckte inte det var något konstigt. Så det kanske ser eller låter dramatiskt när jag pratar om det så här, men det har inte varit så. Nej. Jag har inte upplevt någon gång.
Men när man är då kapten i ett lag som Färjestad, använder sig Tommy Samuelsson, Leffe Karlsson, tränarna av dig på något speciellt sätt? Är du med i dialogen om spelet? Du är ju en smart spelare, du ser ju spelet bra. Hur pass delaktig kan du vara i de sakerna nu för tiden, eller vill vara, man ska kanske säga?
Jag har väldigt mycket synpunkter och idéer, men det är lite olika. Jag brukar låta tränarna liksom ta initiativ till om de vill ha feedback i det mesta i alla fall. Sen är det olika på olika tränare. Tommy och jag tror jag har, vi har känt varandra väldigt länge, så jag tror att han vet när han ska fråga mig om det är någonting speciellt. Och som det är nu så är det väldigt mycket med 4-5 då, som jag ändå känner att de tar hjälp av. Sen är det mest sådana praktiska detaljer om hur vi spelarna har i vissa praktiska detaljer med resemat, ja, träningstider och sånt där, så som man som kapten ska föra lite talan för gruppen. Så
men också att som kapten så ser ju, jag menar, även om ledarna har en bra närhet till alla spelare, så ser man ju som kapten eller som assisterande kaptener någon som är mindre bra och så vidare. Jag menar, be att få uppmärksamhet, den här spelaren borde ni prata lite mer. Hur pass stort ansvar tycker du man ska ta där som kapten?
Det ska man nog ta väldigt stort ansvar, och jag tror att det, just den grejen kanske jag har varit lite dålig på. Där är ju en sån som Sanny otroligt mycket bättre på att få alla och bli sedda och känna. Jag har nog varit den här lite mera griniga tävlingstypen som tycker att vad fan håller du på med? Nu måste du bita ihop och köra. Även om jag inte säger det. Så är Sanny mer en sån kaptenstyp som får alla om och bra. Och det har jag stor respekt för. Men ibland så har inte jag i alla fall orkat ta i de bitarna så mycket som jag kanske hade önskat. Men såklart så ska man försöka se och få alla att känna sig delaktiga i laget, och få de nya att känna sig delaktiga. Också en stor del som kapten och de unga. Och på ett schysst sätt liksom bara bekräfta alla att du är en stor del i den här gruppen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Åldras med värdighet i en extremt utsatt miljö som SHL är. Det är elitidrott helt enkelt. Och det går från att göra 18 mål till att spela massor med powerplay till numera att spela alla matcher såklart och har mycket istid fortfarande, 14-15 minuter eller någonting. Men liksom den processen är ju extremt spännande att prata om, hur det har gått för dig. Man har en aura omkring sig, ett rykte, en historia man bär på i stan och i Sverige och i hockeyvärlden i stort sett. Kan du berätta lite om de där tankarna som har gått de senaste åren?
Ja, alltså de senaste åren har inte riktigt varit som jag hade kanske förväntat mig, inte minst i fjolåret där. Jag tror att för 2 år sedan så hade jag 38 poäng tror jag i grundserien tycker att det är rätt
bra.
Så skaplig nivå ändå för egentligen vem som helst, och inte minst för mig. Sen kom jag tillbaka året efter där och det var lite grann att jag måste spela bättre, jag måste leverera mer, och förväntningarna var väl att jag kände själv att fan, det har gjort en bra säsong och jag vet inte om jag kan prestera så mycket bättre offensivt. Jag är ingen superoffensiv spelare längre utan ser mig själv som en tvåvägsspelare. Sen fick vi en tuff start på året där och jag kämpade med att få mitt spel att stämma. Och tyckte det svängde runt lite grann. Och sen var det en träning här i, vad det nu var, oktober för 1,5 år sedan som jag kände som att jag sträckte höftböjaren och trodde att jag skulle kunna rida dagen efter. Jag var hemma, det gjorde ont så in i helskotten. Jag låg i soffan på kvällen där. Och det visade sig att jag hade ett diskbråck där som gjorde att mitt vänsterben var totalt i stort sett bortkopplat där till 75% i alla fall. Så jag fortfarande försökte spela igenom där i fjol under olika perioder tills det till slut trillade ner att det här funkar ju inte. Det finns ingen som kan spela om man inte är 100% och inte minst jag kunde knappt svänga åt ena hållet någon av de matcherna jag försökte spela. Och det var ju mitt fel. Jag skulle ha sagt ifrån till tränaren att det här funkar inte. Men jag kände som stort ansvar i den situationen vi var. Att jag måste ju försöka göra det jag kan i alla fall. Och vinna tekningar och få ut puckar och sånt där. Så redan då hade jag väl börjat ställa in mig på att göra det jag kunde. Men det funkade ju inte alls. Och till slut så fick jag hjälp av en kille i Stockholm som heter Niklas Lantz. En apropat som vände min säsong och min kropp och började bygga upp mig igen. Och till slutspelet där så hade jag ändå liksom kunnat börja spela igen och kroppen var på en så pass bra nivå. Så jag kunde i alla fall lira och gjorde den här rollen som jag har i år lite grann. Att jag spelade 4-5 och spelade motståndarnas toppkedja lite grann. Och tyckte väl att det är klart att det är rätt så härligt att bara få vara med i ett lag och kunna påverka igen. Och när det då blev prat efter säsongen om jag skulle få vara kvar eller inte, som blev en stor snackis i media också, så visste jag ju inte själv riktigt vad de ville. Och jag tror att de kände från början att jag tror inte att Rickard vill att, eller kan acceptera och gå ner så mycket i roll som det var prat om då. Men vi kom väl överens om att det här är det som gäller från oss. Vi kan inte erbjuda dig topp 2 kedjor och powerplay tid och är du beredd att göra det här så är det klart att vi vill ha det i laget. I alla fall var det vad Tommy sa till mig, och när han sa det så då var det inga konstigheter för mig. Jag var jättetacksam att jag fick chansen att fortsätta spela och fortsätta vara med och påverka. Och sen är det en process där, inte minst mentalt, att känna att man fortfarande gör nytta fast man inte gör de sakerna som man gjorde förut. Och i år har jag inte gjort något mål än till exempel, som börjar bli också en lite så här, skulle kunna vara en belastning i alla fall, men jag har hjälp av en mental coach några år tillbaka och ser lite grann utmaningarna på ett annat sätt numera, vilket gör att jag fortfarande kan spela hockey. Det är väl framförallt det som gör att jag kan tänka på ett annat sätt.
Det handlar ju mycket om förväntningar, antar jag, sina egna förväntningar, om lagets förväntningar på dig och liksom, har man rätt förväntningar så kan man kanske slappna av det där. Det jag kände någonstans där när vi tittar ju alltid och jobbar på Simor, Valin 27 poäng, 38 poäng, vad händer nu? Det ramlar inte in poäng. Och det är plötsligt börjar man, men han har ont i ryggen, han har ont i ryggen, han har disk. Det var ju ganska mycket surr där en stund. Tycker att alltså, hur kändes det? Kändes det väldigt orättvist att inte på något sätt få förståelse för att man inte kunde gå för fullt? För jag uppfattar de där månaderna som var den här tiden som du sen klev av och hade längre skador på håll och vidare, att både jag och flera andra var ju starkt ifrågasatt liksom, vad gör man i?
Ja, det undrar jag ju själv också med facit i hand. I alla fall de första matcherna när jag gjorde comeback i början var ju, ja, det var fel mot mig själv, det var fel mot laget och fel mot tränarna och allting, men andemeningen var att jag trodde att jag kunde kriga mig igenom det här för att ta mig tillbaka till den nivån jag var på så snabbt som möjligt. Men det jag underskattar den här skadan och jag överskattar min egen förmåga. Jag tror att det hade varit bra om jag hade varit mer skadad så jag inte hade kunnat spela överhuvudtaget. Men man får inte göra om det, och till slut så blev det ändå skapligt både för mig och för laget där. Men det är klart att självförtroendet fick sin jätteknäck och jag kunde liksom inte göra de sakerna jag gjorde förut och var tvungen att ta säkerhetsavstånd och jag visste att jag kan inte lura den här backen som jag gjort i alla år, och det där sitter med fortfarande tyvärr. Fast jag nu kan röra mig så jobbar jag jättemycket med att försöka utmana mig själv nu och göra de här små sakerna som kroppen egentligen klarar av nu, men skallen har inte riktigt fattat det än, att du kan ta in pucken här, du kan hålla i den, du kan hålla bort backen.
Man begränsar sig själv lite grann i den roll man har på
precis, det är jättemycket det där när det väl blir match och då är det ju mentalt igen liksom. Vem vågar liksom göra rätt saker på rätt ställen? Det är väl mycket. Jag tror de flesta spelarna fysiskt och tekniskt är ju ganska likvärdiga i SHL. Den stora skillnaden är hur man tänker och hur man vågar utföra sakerna ute på isen. Och det är fortfarande en process. Men det är rätt häftigt att vara med om den ändå.
Ledarskapet under den här perioden, för att vara den naturliga ledaren, är säkert omgivna av Sandy och några andra, så också med informella ledare eller assisterande kaptener. Men hur kändes det, ditt eget ledarskap i den där tiden? Och du släppte iväg kaptensbindeln till Tollefsen och så vidare. Hur gick de resonemangen med dig själv och med lagledningen och så vidare? Hur kändes det?
Det var ju tufft när jag kände att jag inte presterade som någon ville. Och ändå liksom hålla sig positiv och dels se andra också då och försöka peppa andra innan man hade fullt upp med sig själv. Och det var någonstans där också. Sen när vi tog beslutet om att jag skulle lämna bort C, det var egentligen Håkan Loob som pushade mig till att göra det. Både för min skull och för lagets bästa. Vi hade ett snack lite grann om hur fan mår du. Det känns jätteskönt när han sa det. Fan, det är bättre du ge bort allt ansvar och sen så tar du hand om dig själv. Och det var i samband med det som jag tog beslutet om att åka och få hjälp utifrån med av naprapaten där. Egentligen då så kände jag att nu kan jag fokusera på mig själv och göra det som är bäst för mig, och i förlängningen så blir det bäst för laget också. Men det där var, ja, det blev en grej också medialt som gjorde att det blev en belastning för laget, och den ville jag undvika så mycket som möjligt. Det får inte vara något onödigt energiläckage, och det har aldrig varit liksom ett självändamål för mig att ha set bara för att ha det, utan det är ju någonting som man ska kunna ge någonting i den rollen också. I fjol så kunde jag inte det, absolut inte.
Egen punkt. Någonting, du pratade lite grann om någonting som du brinner för och som du tycker är spännande. Lite personlig utveckling tycker du är spännande.
Ja, jag har väl börjat förstå att det finns lite andra saker att jobba med som man kanske får serverat för sig på från lagledning eller från klubbens håll ska jag säga. Det här med mental träning och fysträning. Att den ska bedrivas på ett kollektivt sätt, och vi är väldigt olika både åldersmässigt och fysiskt i ett lag här, så om man vill börja titta lite grann på vad kan jag göra för att bli bättre. Jag tror att det är väl lite grann framtiden också, att man måste ha hjälp av ett litet team utanför också för att hantera alla de utmaningarna som finns idag, inte minst det här med mental träning som jag kanske har knuffat undan ganska länge och tyckte att jag var ganska stark mentalt, och har väl ändå varit. Men jag önskar att jag hade haft det integrerat i min träning, för det är trots allt träning. Det är också att tänka rätt och lära sig hantera inte bara sig själv utan även sina lagkamrater och ledare och så här, och förstå varför saker och ting händer. Det har varit en process för mig som jag tycker har varit oerhört spännande. Och
hur jobbar du med det?
Jag har fått kontakt med en kille som heter Andy Svärd som hjälper en hel del målvakter till att börja med, och Erik Granqvist som lite grann förde oss samman och det har varit jätteintressant. Jag är superglad att jag har honom, och tror inte att jag hade fortsatt spela hockey om jag inte hade träffat honom. Det var faktiskt innan allt strulet började för mig med skador och sådär, så kanske var lite undermedvetet att jag behövde ta hjälp någonstans ändå, har vi sagt här i efterhand.
Men hur ser kontakten ut då med Andy? Är det veckodags eller via mail, eller pratar de med Andy på telefon? Hur coachar han dig?
Vi pratar väl ganska mycket på telefon under säsong. Sen har man lite så här avstämningar emellanåt och man får ett sätt att jobba med vissa förberedelse inför match både före och efter match egentligen.
Verktyg som du har lite.
Lite grann verktyg som man använder när man behöver dem då. Lär sig att hantera sina egna känslor, sin egen kropp och sin egen prestation och sådär. Sen är det skönt att ha ett bollplank som man kan ta kontakt med både när det känns bra och när det känns dåligt, för prestation, det är färskvara som Andy alltid tjatar om, och man kan inte luta sig på varken gårdagen eller morgondagen, så Det gäller att vara här och nu. Det har man väl inte riktigt varit alltid i sitt liv, men jag försöker att vara det mer och mer i alla fall.
Mm. Det är grymt spännande det där. Om man plockar in den där biten då med karriärväxlingsbitar, hur ser livskartan ut för dig, Rickard? Du spelar nu, hur länge vill du spela, känner du för att spela, och har du redan börjat planera för vad du gör efter karriären? Du är 34, 35, då har jag sagt, ja, hur ser livskartan ut?
Den har väl ritats om de sista åren, de sista 4-5 åren, hur många år som helst i skallen. Jag har fått förmånen och fått bilda familj och två barn nu, och de är väl det som är det viktiga i livet här. Så just nu så funkar det jättebra att spela hockey. Jag tycker det är otroligt kul fortfarande, och känner att jag har grejer kvar att jobba med, och känner mig inte riktigt färdig än, men vi får väl se. Det ska ju vara två som vill att det ska funka också, inte bara jag, att det ska ha ett lag att spela för, och helst att jag får fortsätta spela för Färjestad i ett par år till kanske. Det är väl det som är ambitionen i alla fall. Sen får vi se vad som händer där, om kroppen håller ihop, om de vill, om jag vill och allt sånt där. Och när spelarkarriären är slut, så har jag väl kanske alltid sett mig fortsätta jobba med hockey i någon form. Vet inte riktigt var, om det är tränare. Vet inte om jag orkar gå runt och vara arg hela tiden, höll jag på att säga, med all respekt. Men orolig. Lite grann så orolig mer sådär, och jag är ju lite kontrollfreak också, så jag är inte säker på att det hade varit det bästa för mig att kliva på direkt. Ja, det finns andra forum också som man kan hålla kontakten med sporten, men det är väl det jag har velat. Samtidigt som nu så känner man att det viktigaste är att det funkar för familjen också, att inte pappa sticker iväg och är borta i 10 år nu, och sen så är barnen tonåringar och man har knappt sett dem. Så något sånt jobb som innebär att jag vill få borta alldeles för mycket vill jag inte heller drömma om.
TV-expert?
Ja, det vet jag inte. Det tror jag också är otroligt mycket svårare än vad man tycker som...
Det skulle vara bra på det.
Ja, men jag har fått respekt för både det med att man tycker att tränare verkar vara så lätt med inom situationstecken och allt sånt där. Det tror jag är otroligt mycket tuffare nu när jag har fått lite insyn i vad det krävs att vara ledare, ju mer man har fått se in med, som bara som kapten och sådär, och har stått i båsen någon match när jag har varit skadad. Så jag är inte säker på att jag är färdig för att vara tränare eller ledare på många, många år, så då måste jag utbilda mig rejält. Och samma med tv. Man måste ha respekt för att det är ett stort jobb det också. Får vi se vad jag hittar på. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte vill jobba med hockey inom någon form. För det är trots allt mitt intresse, som jag konstaterade när min fru och jag diskuterade. När du ställde frågan till mig om vad brinner du för? Ja, det är väl hockey och familjen som är liksom de grejerna som man lägger tid på nu.
Tycker du att du maximerar dig själv som spelare? Tycker du att du har gjort allt för att bli så bra som möjligt om du fick göra om samma resa igen?
Oj.
Fysiskt, tekniskt, taktiskt?
Nej, alltså det tror jag inte att någon kan säga att jag har gjort precis allt. Jag har nog gjort allt som jag har kunnat ge just de lägena. Men jag önskar att jag hade haft lite grann av förståelsen tidigare att ta hjälpen utifrån, som sagt, både mentalt och sett förbi det här med att man kanske skulle ha... Jag tränade ganska mycket extra när jag var ung junior, men sen när jag kom upp så blev det mer att förbereda sig till match och vila till match. Och, ja, jag kanske skulle ha kunnat kört lite hårdare bitvis för att göra mig själv bättre och sådär. Sen tycker jag själv, när jag tittar tillbaka på min karriär, så man får göra sådär, även fast jag fortfarande är mitt i, att jag har fått ut otroligt mycket mer än vad jag vågade drömma om. Samtidigt som jag ibland känner att jag är ganska besviken på mig själv att jag inte har tagit ett steg till. Så det är lite så här tudelat.
SHL nu och då. Vi pratades video och jag lite grann om regler och domare och såna grejer. Bara, vi vet att det ska gå precis här snart, men lite kort, vad känner du SHL just precis nu? Vad har du för magkänsla med SHL?
Ja, det har hänt väldigt mycket med ligan spelarmässigt, såklart, i och med att KHL finns numera och många yngre som drar, men jag tycker fortfarande att det är en otroligt tuff liga att spela i. Försöker bli mer professionell, och den blir mer professionell hela tiden. Sen har vi alltid den här i Sverige när vi ska ta in nya grejer, att vi inte riktigt gör det hela vägen, kan jag tycka. Både med hur ligan ska hanteras här, med att presentera alla nya grejer, och det är allt från domare till sådana här back-to-back som det finns lite små detaljer som att jobba med, men jag tycker ändå att man försöker se till att göra produkten bättre hela tiden, och ja, vi har ändå en ganska bra liga här hemma, och bara att få komma ner till Schweiz ett år och se hur den ligan ser ut med arenor, och nu är det ett tag sedan i och för sig, va, men det är väldigt proffsigt där hemma, det är det. Men man tittar ju alltid och jämför med den bästa ligan som finns nu på NHL är ju den bästa, men inte bara på spelmässigt utan även på att marknadsföra och profilera sig, så har vi lite kvar, och om vi nu kan komma en liten bit närmare så är det bra. Det är en tuff liga att spela i, det säger alla som kommer hit. Man ska ha respekt för det, att
välutbildade spelare.
Det är välutbildade spelare, det är tufft, och alla tävlar och alla vill vinna, och det är ganska jämnt mellan lagen. Mycket, mycket jämnare än vad folk tror, och framförallt vad man kommer ihåg. Som för 10-15 år sedan när jag bröt in i ligan, så var det några lag som man visste var i toppen och som man visste var i botten, och riktigt så är det inte längre. Jag tror att alla lag kan slå varandra egentligen varje kväll, och det har smugits in de sista åren, och det är jättebra att det är så patient.
Är det, vad tycker du om mig då? Det är den löjligaste frågan, men viktigaste frågan.
Jag har både tyckt bra och dåligt om dig genom åren, precis som du har säkert tyckt bra och dåligt om mig genom åren. Jag uppskattar folk som brinner för hockeyn. Ibland tycker du tar det för långt och vill synas och sticka ut, men det är ditt jobb att tycka saker, och det har jag full respekt för, men det är trots allt kul att prata med någon som tycker så mycket om hockey som du gör. Det märks alltid, och det är det viktigaste som finns när man håller på med någonting, tycker jag, att man älskar det man gör.
Man bara försöker sära på person och prestation.
Så är det ju, och man är ju alltid på olika sidor i idrott. Det är det som är så häftigt, att man kan se samma sak, men man kan tycka totalt olika om saker, beroende på vilken färg på tröjan man har eller vilket jobb man har. Så kommer sport alltid att vara, och det är svårt att acceptera fast man jobbar med det varje dag.
Det som skapar dynamik.
Absolut.
Varför går det först ut på isen? Vad är det för grej?
Det började väl med... Jag gick tvåa ut efter Greger länge, sen försvann han. Och då blev det, vem ska gå först då? Men jag gör det då. Sen är jag lite sådär, som Andy säger, att jag är lite för grå, att jag ska göra samma saker. Jag behöver lite trygghet. Jag behöver... jag är inte sån som flummar runt, utan jag vill att det ska vara rutiner lite grann. Så det är mer att jag förbereder mig på samma sätt varje match, och då har det blivit som att det ingår att jag vill helst gå först ut.
Henrik Lundqvist, går inte han går först?
Det brukar vara målvakterna i Nordamerika, så det fick man ju ändra på där. Då blir det strul. Nej då, så viktigt är det inte, utan hade någon annan velat gå först så hade jag kunnat flytta mig där, men just nu så är det ju jag som är överlägset äldst här, så det är ingen som riktigt utmanar på det sättet, varken om man går först ut på isen eller platser i bussen, så det är ju tacksamt när man blir äldre i alla fall.
Färjestad har en tradition av att göra en bra andra halvor, åtminstone skapas sista 4-5 åren här, börja dåligt, avsluta starkt, på väg att göra samma sak i år igen och bli lite mera noggrann i spel och lite mer försvarsinriktat. Kan Färjestad vara med och slåss om SM-guldet i år också?
Jag tror och hoppas det. Det är så pass jämnt i den här serien, så kan man höja sig några procent så har man chansen att vara med och kriga om det i alla fall. Hoppas att vi är ett bra slutspelslag i år också, för det är trots allt där allting ligger. Och kunna prestera när det är head to head, det är det som är det viktigaste. Och jag hoppas att vi har ett lag som är svårt att spela mot över tid.
Det var ett nöje att få prata med dig. Tusen tack för att du tog dig tid. Och jag är extremt imponerad att man går från... Det är fortfarande en stjärna, men man tar en annan roll i gruppen. Och gör ett täckeskott som satan, helt orädd. Vilket gör att du blir ett föredöme på alla sätt och vis, tycker jag. Riktigt imponerad, måste jag säga.
Tack så mycket.
Och lycka till.
Tack själv.